Jo, hej och välkommen till Egen Kraft på radio. Och ni lyssnar på Egen Kraft på radio och Egen Kraft programmet. Ansvarig givare till detta program är Louise Palma Aguirre. Och vi sänder från Betongfabriken K-vår kontor där vi har vår studio. Och Betongfabriken, det är våra huvudsponsor. Det är därför vi sitter här i hjärtat av pengar. Varje måndag vi försöker bjuda in spännande gäster som kan medverka i programmet och kan berika oss och våra lyssnare med sin kunskap och med det som de gör och det som de brinner för. I detta tillfället, efter kanske 2 år, tror jag, har jag tillfället att träffa igen en vän som jag kan kallas våra gäster idag som är Tobias Nivedie. Välkommen till programmet, Tobias.
Tack så mycket.
Ja, titta, det är därför vi har väntat att du skulle komma. Vi har väntat pandemitiden som gjorde att vi kunde inte träffas som vi brukade göra.
Nej, det är fantastiskt roligt att få vara tillbaka.
Japp, och vi tycker att nu det var dags, eller hur?
I allra högsta grad.
Ja, vem är Tobias? Och Tobias är en spännande person som jag träffade och jag tycker att han skulle medverka i tidigare program som vi har träffats tidigare. Tobias är en tekniskt positiv och målorienterad rådgivare som har mer än 20 år erfarenhet av teknikutveckling, automation och utbildning genom hela sin karriär och med sitt intresse för digital samhällsutveckling. Han har sett nödvändighet av reskilling som är en verktyg för personlig utveckling och yrkeslivet. Så idag ska vi prata om hur vi kan bemöta framtiden, hur vi kan utveckla våra kunskap för att vi vara aktuell på det som kommer att hända. Det finns studier från World Economic Forum och McKinsey Institute som förutspår att så mycket som 50% av enskilda arbetsuppgifter kan automatiseras med redan tillgänglig teknologi. Och även bara 10% av jobbet kan automatiseras helt så kommer nästan alla jobb att påverkas.
Definitivt. Och de där siffrorna, de gäller nog fortfarande. Och vad vi kanske kan se det är att det nog utvecklingen ännu då inte riktigt går så fort som vi trodde. Men att vi kommer att nå dit, det tror jag alla är överens om.
I en värld med allt snabbare förändring takt blir behovet av lärande och kompetensutveckling viktigare än någonsin.
Absolut. Och just det, på grund av att teknikutvecklingen går så fort så kommer vi som människor och individer både i vardagen och i vårt arbetsliv och i samhället i stort att behöva lära oss nya saker på grund av den tekniska utvecklingen. Och då vill det till att vi är uppmärksamma på och ger oss själva tillräckligt goda förutsättningar för att vi ska kunna utveckla de förmågor som behövs för att vi ska kunna fortsätta fungera i arbetsliv och i samhället och sådär.
Tobias, jag vet inte om du skulle vilja, innan vi går vidare, tillägga lite annat i din presentation, det som vi har gjort. Är det någon, du är en riskexpert, som man kan säga att du är föreläser också runt olika som vill veta av dina kompetens.
Ja, jag tycker det var väl sammanfattat. Jag brukar ju just hävda att jag är teknikpositiv. Jag tycker teknisk utveckling är spännande och rolig. Jag tycker det är roligt med ny teknik. Jag har jobbat mycket med teknik. Men jag har också jobbat med att lära andra teknik som utbildare. För jag tycker att det är en del i min förmåga som jag gärna använder mig av också. Och idéer också då, föreläser och pratar gärna om vad samhället är på väg och vart vi som individer är på väg i det här samhället då, målat mot den här tekniska bakgrunden. Men jag är ju definitivt inte någon sån här domedagsmänniska som ser att nu kommer artificiell intelligens och tar över världen och vi måste reglera och begränsa. Däremot så ser jag ju naturligtvis att vi måste prata om och många gånger också då resonera och bestämma i samhället hur vi tycker att maskinerna ska fungera. Så att vi har en gemensam inriktning i vart vi vill att samhället ska ta vägen utifrån ett teknologiskt perspektiv.
Tobias, vi pratar om hur man skulle bemöta framtiden, lärande som var viktigt i det hela. Är alla människor medvetna om det? För att det verkar så att vissa inte hänger med detta resa som går väldigt fort.
Jag tror, nej men det, så kan det vara. Det, på det stora hela så tror jag att de allra flesta människor i västvärlden eller världen i stort, men i Sverige inte minst, definitivt är medvetna om att den liksom teknologiska utvecklingen och utvecklingsresan vi är ute på, att det går väldigt fort och det går fortare och fortare. De här nya artificiella chattmaskinerna som nu varit väldigt populärt och mycket prat om i pressen sista tiden, tror jag inte minst får människor att se och förstå att det rör sig framåt väldigt snabbt. Om man sen väljer att vilja försöka förstå det och förhålla sig till det och kanske lära sig mera om de här sakerna för att man ska kunna själv vara en del av resan. Eller om man sätter sig så att säga, på rumpan och tycker att det här, jag struntar i det här, det här är ingenting för mig. Jag tycker att det är olyckligt, för att då blir man ju liksom som i bakkant på samhället eftersom samhället utvecklas teknologiskt. Så jag tror att det är viktigt för var och en att åtminstone försöka hänga med. Alla ska inte vara tekniska experter, alla ska inte kunna förstå AI. Men man ska åtminstone ha en förståelse för hur jag vill förhålla mig till den nya tekniken och teknikutvecklingen. Och med det är det ju viktigt att man tar ansvar för sitt egna lärande, sitt livslånga lärande.
Ja, intressant är det du påpekar på, och enligt World Economic Forum behöver vi lägga minst 25 arbetsdagar om året på både vardagsledande och strukturerad utbildning. Men i snitt lägger vi kanske en tiondel av den tiden. Hur vi ska då göra för att uppnå dessa 25 dagar?
Ja. Det är ju en 10 000 kronors fråga, definitivt. Och för att det är så mångfacetterat förstås. För att var och en som individ behöver ta ett större ansvar eller ta ett stort ansvar för sitt egna lärande. Men de allra flesta av oss kan inte komma till våra arbetsgivare och säga att jag ska spendera 25 dagar per år, lika mycket som jag har semester, med att lära mig nya saker. Det kommer inte att få gehör om inte min arbetsgivare eller den organisation jag befinner mig i också upplever och tycker att det här är viktigt. Att för att vår personal ska kunna vara relevant, för att vårt företag ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftigt, så måste vi satsa på att vår personal ska få lära sig nya saker som är relevanta inom den bransch som vi verkar. Så att det blir liksom definitivt utifrån ett arbetsperspektiv liksom, och så som det ser ut på våra jobb, så räcker det inte att man som individ tar det här ansvaret, utan även organisationen måste äga frågan kring vidareutveckling av de förmågor som personalen har. Och då är det ett ganska stort steg från där många befinner sig idag som organisationer, där man någon gång då och då skickar anställda på kurs. Att gå från det till att ha en aktivt lärande organisation som arbetar tillsammans med de anställda för att kunna hitta sina vägar framåt i den utvecklingen som behövs. Så det är många organisationer som ligger efter där. Det finns många också som ligger i framkant och lyckas väldigt bra på de här områdena. Men jag tror att det är många som skulle behöva sätta igång och fundera över vad betyder det här egentligen som World Economic Forum har så här, tänkt ut eller forskat fram, som ju då väldigt många är överens om att det stämmer. Sen siffrorna kan man alltid, är det 23 dagar eller 27 dagar? Det må vara upp för debatt, men att vi måste öka på tiden som vi lär oss nya saker och utvecklar våra förmågor, det är alla överens om.
Så företagarna ska kännas kraftfullt i sina visioner, hur ni ska bemöta också att konkurrenskraften och sådana saker.
Ja, för konkurrenskraften är definitivt direkt avhållen hur ens personals förmågor att verka inom den bransch som man befinner sig i. Så att om man som företagare inte ser till att personalen och företaget blir en organisation som har lärande på agendan och där man kontinuerligt utvecklar sina förmågor till att bli konkurrenskraftiga, ja, då kommer man snart att ha personal som är omsprungen kompetensmässigt, och förmodligen så kommer teknik inom det området där man verkar också har kommit in på marknaden och har gjort en mindre konkurrenskraftig om man inte har anammat den tekniken och då de människorna som ska jobba med den. Liksom. Så det är definitivt en nödvändighet för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft i näringslivet.
Och när den här rapporten kom som pratar om de här 25 dagar. I grunden handlar det inte bara om att vi ska lära oss mer. Vi måste också lära oss att oss mer effektivt. Det betyder att vi behöver lägga mer tid och resurser på kompetensutveckling. Det är alltså två utmaningar på samma gång.
Ja, därför att det går nog inte att på så här gamla traditionella sätt säga att nu ska Louise få åka på kurs en vecka. Och sen så gör du det 5 veckor per år. Det är förmodligen inte det effektivaste sättet för dig att lära dig nya saker som gör att du är relevant för din arbetsgivare eller som gör att du utvecklas i det teknologiska samhället. Utan man måste hitta nya sätt att göra det här på som gör att vardagslärandet får öka så att du kan lära dig på jobbet medan du jobbar. Till exempel att man arbetar i par där du jobbar tillsammans med någon kollega som har kompetenser och egenskaper, förmågor som du kan få lära dig att också utveckla hos dig själv samtidigt som ni utför ert arbete. Eller att man lägger in kortare kompetenspass om så att säga, en timme i veckan där man så att säga, hårdpluggar saker som man sedan under så här, resterande tid på den arbetsveckan då också kan få praktisera och få utväxling på som kunskap. Så att man måste hitta de nya vägarna framåt och med det också då hitta det här som vi ibland brukar kallas för learner's path, alltså den stigen som du behöver trampa upp och gå när du ska lära dig saker. Att inte gå och lösryckta kurser som förvisso ligger inom ramen för det som din organisation håller på med eller det som du håller på med i din roll. Om du jobbar med ekonomi så finns det ju massvis med saker som man skulle kunna lära sig men som inte är direkt användbara i din roll här och nu. Och det kanske kan vara svårt att som individ och organisation sätta ihop den här liksom utvecklingsplanen över tid som gör att din kunskap blir relevant där du är i arbetet. Och det är också områden som man behöver jobba med att utveckla då som organisation för att kunna stötta och hjälpa sina anställda på rätt sätt framåt. Men där man som individ också då måste igen ta sitt egna ganska stora personliga ansvar i att säkerställa att det jag lär mig har jag också användning utav i mitt arbete. Om vi pratar lärande i arbetslivet så. Det ser lite annorlunda ut om man pratar om lärande liksom privat eller socialt eller i samhället i stort. För det kan ju handla om att du vill lära dig saker för att det är berikande för dig som person. Då har man ju ingen organisation som hjälper en med det. Då får man ta de ansvaren själva. Men då finns det ju å andra sidan då större möjligheter att själv kunna påverka sin situation och att förhoppningsvis då kunna lära sig saker och utvecklas som människa och växa med det som är minst lika viktigt naturligtvis än att bara lära sig de kompetenser och färdigheter som krävs för ens yrke.
Och på det här viset blir också man mer relevant till arbetsmarknaden?
Definitivt. En av mina drivkrafter ju när jag började engagera mig i det här med lärande, livslångt lärande och så, det är ju att jag har jobbat en hel del med teknisk automation. Och det är lätt gjort för mig då som tekniker att tycka att den här nya programvaran som effektiviserar ditt arbete på dagarna, som gör att du får 20% över av din tid på arbetet, det är naturligtvis gör ju att du blir ju lite mindre relevant för din organisation om du plötsligt har 20% som du inte riktigt vet vad du ska göra för det är en maskin som gör det istället. Så genom att lära sig nya saker och att utveckla sina förmågor och kompetenser så kommer du just då mycket bättre rustad i just att vara relevant för det företaget där du jobbar nu eller om du vill gå vidare i karriären och jobba på andra ställen. Så det har definitivt liksom en relevans för dig själv som individ och med det också naturligtvis att vara relevant för den arbetsgivare man har eller organisation man arbetar för gör ju den organisationen mer relevant också naturligtvis.
Hur gör man då för att hitta tiden till det här kompetensutvecklingen som vi pratar om? Och så att vi kan säga att största hinder för lärande eller den utmaningen är tid.
Ja,
tiden, eller precis för att vi pratar om man har 25 dagar semester och sen wow, det lägger 25 dagar för lärande så det blir 10 månader som man skulle jobba och de andra skulle vara bara på olika aktiviteter i lärande.
Mm.
Så där man måste kompromissa eller måste hitta en sätt både företagare, arbetsgivare och sen anställda att mötas varandra där.
Ja,
på vägen.
Så är det ju naturligtvis. Och det här med tid är så intressant i de här sammanhangen. Det är tid är intressant i alla sammanhang. Men just det att tid är nästan alltid det som det faller tillbaka på när man pratar om varför man inte känner att man har lyckats utvecklas som man vill eller lära sig de saker som man vill. Och tiden är i någon mån, alltså den är konstant, den går som den gör. Om vi bortser från Einsteins teorier kring hur tid kan böjas och sådär, så är det fortfarande så att klockan den går och det är 24 timmar på ett dygn. Så tiden den är fast och konstant. Vi måste sluta prata om tiden och fundera över tiden. Det är de andra förutsättningarna runt omkring som är det som styr vad det är vi ska lära oss. För att tiden den har vi ingen som helst möjlighet att påverka. Däremot vad vi gör på den tiden som vi har på vårt arbete och den tiden som vi har hemma med familj eller i vår vardag. Det vi fyller den tiden med och på vilket sätt vi förhåller oss till det vi ska fylla den här tiden med, det är ju det jag tycker är mest intressant och relevant. Och med det då så brukar jag ju försöka liksom hjälpa dem jag arbetar med att resonera kring, men vad är det då man behöver ha för svar på för frågor för att vi ska kunna passa in i den tid som vi har under dygnet. Och då handlar det ju mycket om att identifiera vad är det jag behöver lära mig för att jag ska vara relevant och vilka förutsättningar krävs för det. Måste jag gå en universitetskurs eller kan jag lära mig själv genom att läsa en bok eller kan jag lära mig genom att jobba tillsammans med en kollega? Det ställer ju helt tre olika krav på hur vi förhåller oss till tiden. Ska jag gå en universitetskurs så behöver jag förmodligen sitta i en sal någonstans på ett universitet och då måste den tiden finnas, de timmarna under de dagarna, ja de är ju då uppbokade för det. Ska jag däremot läsa en bok för att lära mig någonting, ja, då kan jag göra lite när som helst och kanske utnyttja och använda tiden som jag befinner mig på pendeltåget eller i bilen till och från jobbet med att lära mig saker. Så att de där frågorna måste man ha svarat på nästan i störst utsträckning för att kunna konstatera vart någonstans man ska placera ut i sin tid. Och det tycker jag är det som är också mest intressant att jobba med. När man kan få upp ögonen hos de människor jag arbetar med kring de här frågorna. Att det är de viktiga frågorna som krävs. Förutsättningarna runt tiden, inte tiden i sig. För att tiden inte räcker till, ja, det gör den inte för någon av oss. Det är ju alltid för få timmar på ett dygn. Det handlar snarast om hur vi väljer att prioritera det.
Jag lyssnade på, apropå det som du precis kom in nu, att en föreläsning, och det var han som hade föreläsningen, sa att han brukar höra människor som säger, om jag har mer tid, då skulle jag göra det. Om jag skulle ha mer tid, då har jag en hel lista. Och då han sa att då kommer det aldrig att fungera för att man kommer aldrig ha mer tid.
Nej,
det är precis den tid som finns. Och sen precis det om vilken mindset man använder för att utföra det som man behöver göra.
Mm.
I olika...
Ja, det är jätteviktigt just inställningen till det. Jag har mitt favoritexempel är... ligger inte inom lärandet men inom en annan personlig utvecklingsdel. Och det är, jag har en vän som ensamstående fyrabarnsmamma. Och jag brukar ju alltså, skylla lite titt som tätt på att jag har aldrig tid att träna. Jag har inte tid att gå till gymmet, jag har inte tid att sköta den delen av så att säga, mig själv. Men det är ju bara för att jag har valt att göra andra saker på min tid. Hon som ensamstående fyrabarnsmamma, hon tränar flera dagar i veckan därför att det är viktigt för henne. Det är vad hon har valt att prioritera på sin tid därför att det behöver hon ha för att hon ska må bra. Och då får hon naturligtvis andra saker som får stå tillbaka. Hon brukar ju ofta säga att hon har ganska stökigt och du vet, ostädat hemma. Därför att det är inte det viktigaste för henne i livet. Men om det viktigaste för henne i livet är att ha städat ordning och reda hemma. Ja, då är det naturligtvis det man ska välja. Jag säger det, för det där är så individuellt. Jag ska inte säga att någon har fel i sina prioriteringar. Däremot så måste man nog ta sig en funderare. Om man i alla fall ofta säger att jag har inte tid att göra det här. Då behöver man fundera på vad det är då jag egentligen borde prioritera bort. Som kanske är mindre viktigt för mig än till exempel träning eller städning. Beroende på.
Kan det vara så att många gånger vi gömmer oss bakom detta. Jag har inte tid. Så att det är lite ursäkt så att säga.
Ja, jag skulle ju tro det. Man kan väl bara gå till sig själv. Jag säger ju så jag också. Jag har inte tid. Och sen kommer jag på mig själv med att jo, men det har jag visst. Det. Jag har lika mycket tid som alla andra. Men det är klart att jag går... bara se till den här veckan nu som har varit. Vid två tillfällen har jag tänkt att jag skulle ha gått iväg till gymmet. Och jag är jättenära gymmet så att det tar mig inte lång tid. Men jag har ändå liksom valt att... Ja, fast nej, jag behöver ju förbereda middagen till barnen. Eller jag skulle vilja se den här Netflix-serien. Och det är klart att när man ställer sådana mot varandra, då gömmer jag mig bakom att jag var lite lat. Och så skyller jag på tiden.
Ja, men det är en ball som man har, eller hur? Som
ja, man oftast väljer. Är det ju det. För de allra flesta, naturligtvis, det finns individuella avvikelser som gör att man inte alltid kan välja som man vill, men de allra flesta kan välja i alla fall.
Vad är gemensamt för organisationer som verkligen lyckas med sitt ledande?
Ja, det tror jag dels att man är framåtlutad utifrån att man ser människorna som arbetar där som det viktigaste. Om man har väl hand om sin personal och sina medarbetare och tycker att det är viktigt att människorna som arbetar i en organisation mår bra och trivs, ja, då kommer man också vilja satsa på utbildning och fortbildning, kompetensutveckling. Sen finns naturligtvis lite olika saker som de framgångsrika organisationerna ägnar sig åt för att det här ska lyckas. Organisationskulturen har jättestor betydelse. Och jag har pratat med människor som har jobbat i tillverkningsindustrin där det är mycket löpande band. Det är mycket alltså att man tidsmäts på sätt som gör att man kan ibland uppleva att man är bara en maskin i maskinen på något sätt. Och om man då inte är lite lyhörd som organisation och ser till att personalen mår bra, fortfarande får utvecklas, kanske får lära sig nya maskiner och kompetensutvecklas inom de områden som man verkar inom. Om man gör det på ett bra, positivt sätt, då har man en personal som mår bra och så når man en framgång i att vara konkurrenskraftig också. Det finns så många olika aspekter tror jag på det där som gör att det är svårt att hitta liksom en silver bullet, ett sätt som är det rätta sättet. Men det jag också ser som är framgångsrikt, det är när man på personalavdelningarna eller i organisationen i stort just har bestämt sig för det här att vi ska tillåta, kanske inte 25 dagar per år, men vi ska se till att vi avsätter tid i var och ens arbetsdag för att lära sig nya saker. Vi ska göra det som en del av något positivt i organisationskulturen som gör att det aldrig känns fel att vilja lära sig nya saker. Så att man inte ska känna från ledningen att ja, det är jätteviktigt att du utvecklar dig och utbildar dig och fortbildar dig, men det är ännu viktigare att du levererar på de här sakerna som vi har sagt att du ska leverera på. Och när det då tiden inte räcker till, för att man har bara 24 timmar på ett dygn, de organisationer då som säger att ja, men vad bra, jag förstår och hör vad du säger, vänta med det här som vi sa att du var tvungen att leverera, för att vi har ju kommit överens om att du ska få lära dig saker också. Om inte det finns i kulturen i organisationen, då kommer man inte riktigt att komma framåt heller. Så det är en stor kulturell förändring för de som inte arbetar på ett sånt sätt idag. Och det kan naturligtvis vara utmanande på många sätt att nå dit för organisationer.
Jag var på en frukost med näringslivet, flera företag i kommunen, och vi satt olika personer på den bordet som jag sa att, och det var en vd från ett företaget bredvid mig, så vi pratade lite grann efter själva eventet. Det var en frukost, men efter vi stannade där båda två och pratade lite grann. De har 120 anställda. De har en budget som de avser varje år för lärande. Det har varit länge för hela tiden till olika kurser. Det är få som anmäler sig. Det är inte många som, trots att de är betalt. Vissa är väldigt skickliga med att mäla sig för att de vill utveckla och investera i sig själv. Men hon sa att det är jättesvårt att påverka andra anställda att som de skulle vilja att de skulle gå vidare och utveckla sig för. Men det finns inte den naturligt.
Nej, och det där är ju dels då, kulturen i en organisation är ju, ja, det är ju abstrakt på många sätt och svårt att sätta fingret på vad man kan göra för att göra kulturella förändringar i en organisation. Om man inte har, alltså många gånger så räcker det inte med att man erbjuder möjligheten. Det är inte så att man automatiskt kommer dit bara för att det finns en möjlighet. Utan du måste också hitta andra sätt att motivera. Ibland kanske också hotivera. Att inte hota med att du får sparken om du inte fortbildar dig. Men att säga att ja, men de som utbildar sig, det är inte bara det att de får en utbildning. De kommer också få 2 dagars extra semester. Eller i slutet av varje utbildning så finns det en liten vinst, en liten treat som du kan få för att du ska vilja börja tänka i andra banor som anställd. Så att du kommer in i det här med att oj, nu har jag gått en kurs, nu har jag fått fortbilda mig, jag har fått utbilda mig på arbetsplatsen i vardagen, på vilket sätt man nu väljer att göra det. När man har börjat göra det några gånger så är det ju få ändå människor som är så utvecklingsmotståndskraftiga att de inte tycker att nu alla förutsättningar finns, jag får till och med lite extra vinst, kanske i form av en extra dag ledigt eller en middag på stan som företaget betalat, vad nu kan tänkas vara. Men när det finns den typen av liksom mål satta i det där som gör att man kommer in i själva det här liksom sättet med att tänka att nu ska jag utbildas, nu ska jag lära mig saker, och så finns förutsättningarna i organisationen, ja, men då har man betydligt större möjlighet att lyckas. Sen är det kan också, det är ett stort och strävsamt arbete. Det är lätt gjort att sitta här och säga att ja, men det är bara att man gör på de här sätten. Har du en lite större organisation, då kommer det att kosta mycket pengar. Du kommer att behöva avsätta människor som jobbar med de där sakerna. Och du kommer att ha en period av lägre produktivitet jämfört med tidigare. Därför att du kommer att avsätta tid för lärande. Och det kommer ju synas i dina rapporter, dina ekonomiska rapporter, att du kanske producerar mindre, levererar mindre under en tid därför att du över tid ska vara konkurrenskraftig och kunna öka din leveransförmåga. Men det är ju ekonomer och företagsledare ofta vana att räkna på, så det brukar inte vara några konstigheter om man bara kan, om man har den viljan av att se till att vara konkurrenskraftig utifrån ett lärande perspektiv också.
Vi pratar mycket de senaste tiden, året också, om det här hållbarhet och allt så här. Då kommer också in i det här hållbar människa. Mm. Så att det här också, det kommer att bli en väldigt viktig del av individen.
Det tror jag. Och hållbarhetsperspektivet här tycker jag är superviktigt. Inte minst utifrån att om vi inte hanterar det här med tiden, så är risken stor att du lägger på saker utan att ta bort någonting annat. Och för de allra flesta människorna som redan jobbar och i livet i stort med barn på dagis och träning och fritidsaktiviteter, om vi bara kommer med pålagor utan att ta bort någonting medvetet, ja, då är risken stor att vi sliter ut människorna också. Det är ju jättebra att få möjlighet att gå kurser på jobbet, men om den tiden som du lägger på kurser inte, alltså om du inte tar bort de aktiviteterna som du normalt sett skulle ha gjort där, ja, då kommer det bara bli stressigt och besvärligt. Och då kommer du ju inte att utvecklas som människa, och det kommer inte att bli hållbart i längden heller på det sättet. Sen tycker jag också om det här med att man, alltså hållbarhetsperspektivet utifrån, alltså att återvinna kunskap. Jag tycker det är så viktigt, det här med att få lära ut av andra. Att gå kurser och utbildningar, det är alldeles utmärkt, men det är inte det enda sättet att lära sig saker. Att jobba tillsammans med en kollega som har andra infallsvinklar, andra erfarenheter och andra kunskaper är så otroligt utvecklande för många som gör det. När man gör de studierna och mätningarna på hur den här kunskapen fastnar och på vilket sätt man kan omedelbart få ett kvitto på att det här är användbart för mig och min kollega i vår vardag. Ja, då fastnar den kunskapen på en gång, och den går att omsätta i någon sorts liksom kunskapsvinst ganska omgående också. Så liksom det hållbarhetsperspektivet utifrån kunskapsåtervinning tycker jag också är en viktig aspekt på det hela.
Jag har varit i kontakt efter vi träffades tidigare med en person som jag tycker var intressant. Han kommer så småningom, han kan kontakta mig precis i morse. Och han var involverad i Skandinavien som marknadschef för någonting som heter Validering Forum. Det finns en, han var marknadschef till detta i Skandinavien. Och grunden är att man ska certifiera din kompetens. Kanske du har du kan flera olika områden, men du har ingen intyg som intygar detta. Nej. Och sen det finns en modell, global modell, som utvecklad i England och flera som använder på flera olika delar av världen, så att man kan säga, titta, vi certifierar den här personen, kan det här och här, så att den här personen kan passa, har den kompetens för att göra den jobbet, trots att han har inte den formellt intyg och kunskap. Så att, och han har skrivit några böcker och han också är grundare till något som heter Talan Akademi. Och jag tycker det var en spännande person att prata efter det vi har pratat, så att han kommer så småningom.
Och just hela kunskaps- och kompetensvalideringsområdet tycker jag är så väldigt viktigt utifrån samhällsperspektivet. Att ha en högskole- eller universitetsutbildning är jätteviktigt, att ha branschcertifikat är jätteviktigt. Men de allra flesta av oss har ju enormt mycket kompetens och kunskap och färdigheter som vi har tillskansat oss på andra sätt. Som inte är så att säga, officiellt utifrån ett samhällsperspektiv verifierat som kunskap inom vissa områden. Och att få möjligheten att validera sin kompetens eller kunskap mot givna modeller och överenskomna modeller. Det tror jag är en otroligt viktig framgång för att vi som land och som värld ska ha möjlighet att kunna göra den här kompetensutvecklingen, livslånga lärandet som vi behöver göra med, om vi nu pratar om 25 arbetsdagar per år. Just för att vi lär oss så mycket hela tiden, men som inte nödvändigtvis gör att vi kvalificerar oss för ett yrke. Därför att vi har inte på papper att vi har lärt oss någonting. Och jag hade ju fördelen och glädjen att få sitta med i en sån här arbetsgrupp som regeringen hade tillsatt. Samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Där vi tittade en hel del på just det här med kompetensvalidering. Och på hur man ska kunna göra det på inte bara nationell nivå utan även europeisk nivå. Och det pågår många spännande initiativ där det inom vissa områden har kommit väldigt långt. Det finns många bra exempel från textilindustrin i Borås till exempel. Där man har såna här valideringsprogram i textilbranschen. Där man på ganska kort och enkla så att säga, utbildningsinsatser eller bara valideringsinsatser kan få nyanlända människor till Sverige att bli certifierade för de maskiner som finns i Sverige, för de processer vi har här inom textilindustrin i Sverige, som gör att de blir produktiva på jättekort tid, för att man kan validera den kunskapen de har från de länder och de erfarenheter de har sedan tidigare. Och detsamma gäller ju till exempel om man har lärt sig någonting, gått en sån här vanlig kurs på jobbet som man brukar kunna gå, som man får ett diplom på. När vi kan validera det mot ett känt valideringsmodell, och så kan vi säga att ja, men det betyder att du gick den här kursen när du jobbar inom ditt ekonomiarbete här, då kan du också använda den utbildningen som du hade matchat mot valideringsmodellen när du ska arbeta i en annan bransch, säg någon administrativ tjänst inom vården som inte nödvändigtvis är ekonomi utan mer vårdorienterad. Och det tror jag är en otroligt viktig del i samhällets liksom, engagemang i att skapa sätt att verifiera, validera kompetens och kunskap, så att vi alla var och en kan bli mer lättrörlig på arbetsmarknaden, men också mer relevanta för de branscher som vi kanske annars inte skulle ha rört oss till. För att ju mer digitaliserade vi blir, också ju mer teknik vi får i alla branscher, desto mer likformigt blir mycket av de baskunskaper som krävs utifrån ett verktygsperspektiv. Så att jobba inom vården eller att jobba inom skola, det skiljer naturligtvis jättemycket. Men det finns också väldigt många likheter som man skulle kunna ha som en grundförutsättning som redan var validerad på individnivå. Och då skulle man också kunna bli mycket mer lättrörlig och relevant för olika typer av arbetsgivarorganisationer.
Och den där att man kan validera kunskap som man har på annat sätt, då är det en väldigt viktig del av lärande också, det här att de personerna går inte miss med den kompetens som, trots att det inte är formellt, de har i alla fall.
Nej, exakt, och det är, tycker jag, en väldigt viktig drivkraft och morot i det här med att när jag har lärt mig de här sakerna, och det, om jag då kan lära mig det av en kollega eller om jag går en kurs på 1, 3 eller 5 dagar, om jag i slutet av den kursen också kan få ett valideringskvitto på att det du har här nu, det har vi i samhället kommit överens om motsvarar en viss kunskapsnivå som kan vara användbar inom många branscher eller i specifika branscher. Men när du får det kvittot så blir det ytterligare en stämpel på att här har Louise lärt sig någonting nytt. Hans kompetens och hans förmåga inom ett specifikt område har ökat. Och det gör ju också att du liksom får den här lilla medaljen för att du har lyckats med det. Och det tror jag den har inte bara en praktisk tillämpbarhet i det att det går att ha validerat det. Utan jag tror också att det får en människa att växa och förstå att nu har jag lärt mig ytterligare någonting nytt. Som jag har också bevis på att jag kan.
Det finns en hotell Kedja som jag har kontakt med och de jobbar på att ha en koncept som heter cross-training. Det betyder att en anställd kan gå till andra avdelningen i själva hotellet för att lära sig 2 dagar. Jag vet inte själva, men konceptet går så här också. Och dörren är öppet också att man kan gå till någon annan av deras hotell också och prova. Komma dit och lära sina andra kollegor och sen hur de jobbar. Och det är på grund att de har en koncept som heter Yes I Can. Och det handlar om att oavsett om jag inte, det är inte min avdelning. Om vi säger så att jag jobbar på ekonomiavdelning på det här hotellet och jag går förbi på baren, men baren, personen är inte där på plats för att komma lite sen och sådär. Och då går förbi och då kommer en gäst och säger jag skulle vilja beställa en kopp kaffe. Den personen kan inte säga nej, men han har inte kommit. Utan den personen måste kunna alla maskiner som finns där. Gå in och fixa en kaffe. Varsågod, den kaffe. Yes, I can. Så och jag tycker det var jättebra och det här har pågått väldigt länge faktiskt, det är inte nu, för några år sedan var det med det här konceptet, så att det betyder att nu är de har lite språng i det hela.
Ja, och det är ett jättebra exempel på där man har i organisationen en kultur som påbjuder att man ska lära sig nya saker, viktiga saker som är relevant för företaget som jag jobbar för. Det gör ju att jag som individ får en konkurrensfördel eller är relevant för den här organisationen, för att jag kan både fixa kaffemaskinen, jag kan fixa incheckning på hotellet, jag skulle kunna förmodligen städa om det behövdes och vad det nu är för olika delar man har. Det gör naturligtvis också att den här organisationen, förmodligen i alla fall, är mer konkurrenskraftig än många av sina konkurrenter, just för att det finns alltid någon som kan hjälpa dig som gäst på det här hotellet, oavsett om man råkar vara kaffetillverkare eller om du råkar vara incheckare. Så alla har tillräckligt mycket kompetens inom de olika respektive områdena som finns i den här organisationen. Så typiskt bra konkurrensfördelar. Det har ju de fattat i den här organisationen. Det, ja. Inte för att vi har sagt att man måste öka på sitt lärande till 25 precis, dagar i året. Utan därför att de har sett och förstått att det här är viktigt för att vi ska kunna vara konkurrensfördelar.
Men så... Med så lite medel till exempel kan man göra väldigt mycket, för att i det här exemplet till exempel, det är inte någon kostnad, utan det är en person som den här veckan eller kanske 2 dagar ska vara på den avdelningen och sen gå vidare till en annan och sen kanske någon från den avdelningen går över till den personen avdelningen. Så att de kan inte säga nej, jag kan inte, utan det är därför de har den koncepten yes I can, och de får diplom och så lite.
Jag har ett alldeles utmärkt exempel på där man har tagit det här med lärande i vardagen i sin organisation till en nivå med de förutsättningar, alla de goda förutsättningar som behövs för att man ska kunna lyckas också. Inte bara säga, för jag har själv jobbat i företag där man säger att jag har jobbat på IT-avdelningen, alltid tillhört IT-avdelningen, och då har man ibland sagt till mig att ja, men nu ska du ut och jobba i verksamheten. Jag jobbade på en bank till exempel, då sa man att alla har en möjlighet att åka ut till bankkontor och jobba där i 2-3 dagar. För att man ska kunna få insikt och förståelse för hur bankkontorsarbetet går till. Inte för att jag skulle kunna lära mig att bli en bankkontorsmedarbetare, för det tar mycket längre tid. Men för att skapa en förståelse för och lära mig tillräckligt mycket om svårigheterna som de upplever av IT till exempel. Så att jag ska kunna göra mitt IT-jobb bättre. Men man drog det inte längre att man sa att ja, ni har möjligheten. Det är helt okej om ni vill göra det, men ni får fixa det själv. Ni får ringa och prata med kontorschefen själv. Kontorschefen kommer att kunna säga ja eller nej beroende på vad de tycker. Och vi kommer inte att mäta eller följa upp, eller vi kommer inte att kolla om det här blir användbart för dig. Vi ställer inga motprestationer eller krav eller mål på dig på sådär. Liksom. Och det är klart att några gjorde det för att de var personligt intresserade av det. Men de allra flesta ryckte på axlarna och tyckte att ja, jag har inte tid med det där. Jag har ju ett jobb att sköta också. Och då har man inte lyckats göra den kulturella förändringen som krävs för att det ska bli ett användbart verktyg i verksamheten. Och det vittnar ju det här hotellet om, att det har man ju lyckats ta sig förbi och sett bort dem och fått någonting på plats som fungerar på ett mycket, mycket mer effektivt och positivt sätt.
Och när vi pratar den här modellen, då ser vi lärande på riktigt. Lärande på action, så att säga.
Ja, jag ska säga att det är lika mycket riktigt lärande som om du skulle ha satt i en vecka och studerat kafferostning eller vad som kan tänka. Alltså, allt lärande är på riktigt. Det är nästan inget, alltså, däremot så kan du lära dig saker som inte är relevant. Men det är ju nästan, du kan ju gå till en kurs och så kan du bara sitta och småsova i ett hörn. Då har du ju valt att inte lära dig någonting. Men när du lär dig någonting så är det kunskap och det lärandet är på riktigt. Däremot så kan det ju vara mer eller mindre rätt i den kontext som finns. Det blir ju väldigt påtagligt och konkret i den här hotellsituationen till exempel. När man i vardagen jobbar med saker som är relevant precis här och nu i det man gör. Så att det får ett mycket tydligare och snabbare kvitto på att det du gör här, det är viktigt för våra kunder, det blir relevant och viktigt för mig och förmodligen för någon av mina kollegor som inte behöver ha dåligt samvete för att de inte fanns tillgängliga just nu. Så att lärande är nästan alltid på riktigt, så att det däremot så måste det vara relevant i sin kontext för att det ska vara effektivt och ha någon effekt.
Och precis, vi pratade om det här att känna att det är relevant för företaget, för arbetsmarknaden och för själva individen, att det blir berikande att inte jag det är någonting med sin utveckling.
Jo, men och det är också viktigt att göra den skillnaden på utvecklingen på arbetet eller utvecklingen för mig privat i samhället. Det ställer ju lite olika krav liksom, på hur man lär sig och vem som tar vilket ansvar och vilka förutsättningar som finns och sådär. Men det är ju fortfarande två jätteviktiga aspekter utav lärande. Somliga av oss har jättelätt för att utveckla våra fritidsintressen och lära oss nya saker på vår fritid. Men kanske sitter lite mera still när det gäller utveckling och lärande på ens arbete. Och andra är lite tvärtom, har kanske inte så mycket utveckling, personlig utveckling inom på sin fritid inom livet utanför arbetet. Men man lägger väldigt mycket av sin energi på arbetet med att lära sig nya saker och utvecklas inom det gebitet. Och sen har väl naturligtvis de flesta av oss en blandning utav de två, men det kan svänga väldigt mycket beroende på vilken typ av individ man är.
Det finns någon som inte många vet, men jag tror att det blir mera kunskap om detta nu. För 5 år sedan, jag var sjuk, så jag var mycket hemma. Och i någon av mina nätverk kom jag i kontakt med någon som heter MOOC, Many Online Open Course, som fanns. Och de hade funnits redan då, för 5 år sedan, nästan kanske 5 år på nätet. Där Stanford universitet och flera väldigt välkända universitet hade sådana kurs som man släppte. Det kom från en projekt, men sen det blev mer och mer attraktivt och det blev mer och mer. Jag har gått några sådana kurser som i den område som jag brinner för, personlig utveckling, kommunikation och sådana saker som kan ta kanske 2-3 år. Och sen mot en avgift av 500 kronor, 800 kronor, då får man en diplom som bevisar att man har gått ett antal timmar i det här. Vissa länder ligger väldigt framåt. Men Sverige ligger lite efter och jag blev lite förvånad för att till och med Peru och flera andra länder har flera olika kurser. Och sen när jag träffade högsta ansvarig för alla universitet på att jobba på en event där hon kollade en föredrag och jag ställde flera olika frågor. Och hon sa att problemet var att man inte hittar de människor som vill göra sådana. Och det var problemet, inte på grund av att det finns inte teknologi, utan man måste samla en grupp, en team som gör sådana, som är arrangerade, och det måste man göra video och släppa in och så det är det som var lite däremot danska universitet, i Danmark hade flera kurser. Lund universitet hade, men vi var inte som...
Nej, jag håller med om det. Det är ett superbra och ett... inte minst liksom med internet och att, alltså, globaliseringen vad det gäller det här. Det är så lättillgängligt nu att kunna gå en kurs på Stanford universitetet. Det var krångligt som 17 för 20-30 år sedan. Nu kan man göra det och få ta del av den samlade kompetensen och kunskapen som finns på ett sådant stort och välrenommerat universitet. Och fördelen med att vi lever med en globaliserad värld och vi har internet och teknologi så himla väl utbyggd liksom, så att du kan gå en sån där kurs på mobilen i fickan, det gör det otroligt kraftfullt. Och jag håller med om att vi ligger lite efter, lite underutvecklade där i Sverige. Och det finns, jag är ingen expert på högskoleväsendet, men min uppfattning är ju att vi har ett väldigt starkt högskoleväsen där det finns väldigt väl reglerat hur högre utbildning får gå till på det sättet. Och att det har varit en hämsko många gånger att förhålla sig till det. Både regelverket men också de traditioner som är gällande där. Men jag har ganska liten insikt i hur det funkar där kring. Men jag kan hålla med om att vi skulle ha nytta av som land, som samhälle. Att ha fler typer av mockkurser även i Sverige på svenska. För svensk marknad, där vi kan också få validerat att det vi har lärt oss är
gångbart. Apropå de 25 dagar, kanske det blir ännu mer. Och kanske, jag har inte kollat de senaste tiden, men kanske det finns flera.
Det gör det.
Mycket det. Mer, för jag har också, den senaste gång som jag sa, jag har tittat på Chalmers och KTH också har lagt några. Så att, och sen att man kan gå på kvällen, vilken tid som helst. Och sen att man behöver inte kunna själva språket, för att det finns flera andra språk också som man kan bli översättad på en gång, så vilken tillgänglighet som fanns.
Exakt. Så när det handlar om, och inte minst det här när man nu har bestämt sig att man ska lära sig någonting och så tittar man på att ja, men den här tiden den räcker aldrig till och att hur ska vi agera för att kunna använda vår tid på bästa sätt. Då är definitivt det här med när man ska lära sig saker och var man ska lära sig saker. Ja, det har ju blivit mycket, mycket enklare nu och kommer fortsätta bli enklare utifrån att, som du säger, språket blir mindre och mindre en barriär. Den fysiska platsen blir mindre och mindre en barriär. Så att man kan förlägga sin utbildning till den tid då det passar en själv i den här tiden som är fast. Och det gör ju den här tekniska utvecklingen, liksom möjliggör ju att vi har alla möjligheter att lära oss från världens alla hörn egentligen. Sånt som är till nytta och gagn för oss i våra arbetsliv och i våra liv.
Jag har vissa intyg som jag har från Spanien, Valencia och sen från Peru. Jag fuskar, hur kan jag visa? Jo, men jag har varit på en sån coaching kurs, jag har gått på personlig utveckling, emotional intelligens och flera som jag var väldigt intresserad. Så jag gjorde en investering för jag tycker det var viktigt för min personlig utveckling och jag är väldigt stolt och glad för att jag kunde göra det i den form. Så jag inte ens gå hemifrån utan på soffan på söndag morgon eller, så jag tycker det var nytta för mig.
Och många jag pratar med vet inte om att den där möjligheten finns. Så att det är också någonting som jag försöker att sprida ordet kring och vi två tillsammans här. Just att möjligheten att få gå den där typen av kurser och utbildningar hemma i soffan en söndag förmiddag. Alla de möjligheterna finns nu.
Och det finns alla möjliga ämnen, till och med språk, allt. Så ja, vilket intressant samtal har vi med våra gäster i programmet idag, som är Tobias Nyberg, som vi pratar om utvecklingen, lärande och hur vi ska möta framtiden. Ja, det har tiden gått. Vi har bara 10 minuter kvar. Jag tycker det är spännande alltid när man pratar med Tobias i sådana spännande ämnen. Tobias, hur får vi grepp om den livslånga lärande för att kunna lära oss de nödvändiga kunskaper som kommer att efterfråga om 5 och 25 år? Vilken är en stor fråga.
Ja, verkligen. Och jag tycker den är jättespännande för att det är en väldigt viktig fråga. Och den hänger så tydligt ihop med också motsvarande fråga som jag brukar på. Vad är det vi ska lära oss? Vad är det viktigaste att lära oss? Och det är ju för att vi ska kunna då vara relevanta som människor, oavsett om vi pratar om arbete eller privat och så. Men om vi pratar om 5 eller 10 eller 15 år, så kan vi titta tillbaka lite grann för att se vad är det vi skulle ha lärt oss och hur har det här lärandet behövt sett ut. Och eftersom jag ägnar mig mycket åt teknik och teknikutveckling och tycker det är en viktig del av samhällsutvecklingen, så brukar ju jag ofta prata om och hävda att det är så otroligt viktigt för alla och en var att hänga med i teknikutvecklingen. Och då är det väldigt svårt att säga så här och nu och utifrån en individs perspektiv vad du borde lära dig för någonting. Men man kan titta lite grann tillbaka på att det pratas mycket om idag att äldre människor, gamla människor har så svårt för det här med digitala banktjänster. Man ska ha recept från apoteket, är digitala med bank-ID. Du ska kunna swisha och betala med kreditkort. Och jag brukar hävda att det här, om man hade valt att lära sig saker livslångt när det var relevant i sin början, att man inte väntar till så att det liksom blir för sent och för en stor sak att lära sig, då hade man hängt med idag. Jag tycker att min mamma är ett bra exempel. Hon fyller 74 i år och hon har inga problem att hantera internetbank och iPhone och Snapchat. Hon pratar med mina barn på Snapchat långt mycket mer än vad jag gör. Den där tekniska utvecklingen har hon valt att hänga med i. Medan andra i min närhet inte ens har en smartphone. Och då är klart att då har de heller inget bank-ID, de har ingen dator hemma. De får det jättesvårt att fungera i samhället. Och utan att vi lägger någon värdering om det är en bra eller dålig samhällsutveckling, så är det den samhällsutvecklingen vi har haft i alla fall. Och om man tittar på, jag säger att om man fyller 70 år i år, då är man född 1953. Då var man 45 år, alltså lika gammal som jag är nu, när hem-PC-reformen kom. När staten gjorde det enormt enkelt för alla svenska medborgare att äga en dator. Strax därefter kom internet och internetbanken började komma. Sen så kom 2003 någonstans, när man var i 50-årsåldern då, om man fyller 70 år, då kom bank-ID. Och sen så kom den första smartphonen i form av iPhone när man var 54 år gammal. Då är man ju fortfarande inte lastgammal, då är man fortfarande van att lära sig saker. På jobbet måste man lära sig nya saker och då kan man också göra det privat. Om man hade hängt med i den här utvecklingen, då hade man varit 59 år när Swish kom till exempel och man började kunna överföra pengar på det sättet. Om man hade hängt med i den utvecklingen som till exempel min mamma gjorde, ja, då är det ju inga konstigheter idag att fortsätta arbeta med de sakerna. Och när det kommer någon ny teknisk tjänst, som det kommer massvis av när du ska ha recepthantering på apoteket digitalt, ja, men då är steget ganska lite att lära sig och förstå hur det ska funka. Men om du däremot säger till någon som inte har varit med på den här resan, som andra äldre människor i min närhet till exempel, om du säger till dem att kan du swisha mig 100 spänn, så kan de inte det. Och det beror inte på att de inte fattar hur Swish funkar, för det är en jätteenkel app. Det är att skriva in ett telefonnummer och en summa och klicka på send, så kommer pengarna över dit. Men när du inte vet hur du startar en iPhone, du har aldrig använt en iPhone och tycker att de här skärmarna är jättekonstiga och pekar på, du vill ha riktiga knappar. När man valde då någon gång på 90-talet att liksom strunta i den här tekniska utvecklingen som har varit så viktig för samhället, ja, men då har man också någonstans valt att när jag inte lär mig det, då kommer jag också stå lite grann utanför samhället 30 år senare. Och det tycker jag är så himla olyckligt. Så därför så brukar jag, min stora medskick i det här, det är liksom för framtiden också då, vad är det man ska lära sig? Ja, intressera sig för och lär sig tillräckligt mycket om de tekniker som finns runt omkring en, för att man inte ska bli så himla långt efter när det sedan är för sent. För att nu när kontanterna försvinner och när man inte längre kan betala sina räkningar med traditionella bankgiroblanketter som man skickar med posten, ja, då är steget så fruktansvärt stort till att försöka skaffa en smartphone där du ska kunna göra de sakerna när du har struntat i att lära dig de här sakerna allt eftersom. Så därför så tycker jag att hänga med i den tekniska utvecklingen är så otroligt viktigt för framtiden också. När vi ser nu när vi får AI i allt större utsträckning, och då är AI i sig inte det intressanta, det är bara tekniken. Vad man kan använda AI till, att använda AI som hjälpmedel i sin vardag, Där det finns en massa AI-tjänster som om man lär sig dem nu, då kommer man ha mycket lättare att förstå nästa generation av AI och nästa steg i de här verktygen som gör att man kan liksom fortsätta vara relevant i livet och för eventuella arbetsgivare om man fortfarande jobbar om 30 år. Jag hoppas ju att vi gör det, för vi kommer inte få gå i pension förrän vi är 90 förmodligen. Så att, men det tycker jag är det viktiga, att man ju spenderar tid med att lära sig och hänga med i den teknologiska utvecklingen. Men med det också då, som jag vet ju, som du brinner för inte minst, alltså den personliga utvecklingen i det här, i hur vill jag förhålla mig till samhället, hur ska jag kunna må bra som en människa i ett teknologiskt samhälle. De delarna måste man naturligtvis också ta om hand och lära sig mer om sig själv, hur man vill fungera, lära sig mer om kommunikation, lära sig mer om personlig utveckling, självledarskap och sådär. Så att det finns liksom inte någon universal lösning, annat än att jag ser att tekniken är så viktig i samhället idag och kommer att bli allt mer viktig framgent. Så att försöka hänga med i alla fall i en teknisk utveckling och att inte vara rädd för att när nästa generation smartphone kommer, då ska man inte känna att jag är för gammal, jag har kvar min gamla vanliga telefon. Därför att då kommer man inte att lyckas.
Det finns det några. Jag känner några.
Jo, men vi känner alla.
Som betalar med sådana bruna kuvert, sina räkningar. Ja. Som jag visste inte det fanns fortfarande.
Nej.
Och jag tänkte nu också på min son som inte ens använder planboken. Utan han betalar med sin telefon.
Exakt.
Jag säger, planboken, nej, inga problem.
Nej, man blippar klockan så precis. Har man gjort betalning.
Och sen jag tänkte på, för många år sedan, jag vet inte, kan inte komma ihåg namnet, när man skickade på posten en sån att man meddelande och sen på den landet som man fick den, då gick med en från posten med en papper och som man fick hemma. Det var inte fax.
Telegram.
Telegram, just det. Just. Telegram. Men idag man tittar en radiokonferens på, jag har min bror som bor i New York, varannan lärdag, han visade att han var på stranden eller han cyklade på en park i närheten. Mm. Realtid.
Mm. Och ja, det som jag tycker är viktigt där också då, för jag pratar ju mycket om teknik och teknologin. Det viktigaste är inte att man förstår tekniken, man ska förstå tillämpningen av det. Och just det som du säger, det här med att kunna ha en videochatt med din bror i New York. Ja, du behöver inte fatta hur det funkar.
Nej,
men för att du ska kunna ha den så måste du i alla fall veta hur man låser upp sin telefon.
Ja,
hur man ställer in sin iPhone så att den faktiskt funkar tillräckligt bra. Hålla den uppdaterad och sådär.
Ja,
och sen hur gör man för att ladda ner en app? Alltså det är många steg där som gör att du kommer i ett läge där du kan faktiskt videochatta med din brorsa. Och när du kan videochatta med din brorsa, ja, då har du fått ut det här värdet utav den kunskapen som du har tillskansat dig. En del utav det man lär sig på vägen är sånt här lite, vad ska jag säga, nödvändigt ont för att man ska komma fram. Men ingen ska behöva lära sig att programmera en AI bara för att man ska kunna använda en sökmotor som är AI-baserad. Men man måste lära sig att använda en sökmotor som är AI-baserad och inte känna att nej, det där är inte för mig, jag struntar i det. Därför att då kommer man, om inte nu, så kommer man åtminstone när man inte längre kan betala med kreditkort utan man bara kan betala med klockan eller mobilen. Ja, då är det ju kört om man inte har lärt sig i alla fall lite rudimentärt hur det funkar med den typen av betalningar.
Och det är en del av lärande också.
Definitivt, oh ja. För att lärandet är liksom inte bara att gå kurser eller att hitta mockutbildningar eller sådär. Utan mycket bara att vara nyfiken och inte vara rädd för att också misslyckas. För att det är mycket där man lär sig.
Ja, precis. Rättslor och sådär. Mm. Ja, Tobias, en minut är kvar. Tankar, reflektioner innan du, vi är jätteglada och tacksam för att du tog dig hit idag. Vi har återskapat kontakter igen och det finns mycket som vi ser framåt som vi ska göra tillsammans. Och din kompetens är väldigt värdefullt för andra som behöver förstå det här med lärande.
Och jag tror framförallt så här, när man gör saker och ting tillsammans, så är det på det sättet man lär sig många gånger bäst och framförallt kanske som människa växer mest också. Det är så otroligt, finns en otrolig styrka i att göra saker tillsammans, även inom lärandeområdet. Så att, på det viset tycker jag det är väldigt roligt att vi får vara här och göra det här tillsammans också.
Vi hittar det här med egen kraft.
Verkligen.
Ja, Tobias har varit våra gäster i program. Tobias som brinner för tekniskt positiv och målorienterad och som är också rådgivare för teknikutveckling, automation och utbildningen. Vi kommer att ses lite mer och tusen tack för att du var här idag trots det här vädret, men en gång att vi berikar oss med din kompetens.
Otroligt trevligt att få vara här, tack.
Tack så mycket och ni har lyssnat på Egen Kraft Web Radio och vi hoppas att ni har kunnat förstå våra gäster sin vinkel med det här med lärande och det är jätteviktigt att man kan förstå detta. Ni har lyssnat på Egen Kraft Web Radio och ansvarig givare Luis Palma och vi sitter på Betonfabriken K-Gård-kontor. Ni är välkomna att besöka oss om ni så önskar. Så ha en trevlig dag och vi hörs nästa måndag igen med annan spännande gäst. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss.